Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Oskar, nu har vi suttit i närmare 45 minuter för att spela in en 30 sekunders teaser eller välkomnande för nära kryssningen vi ska vara med på.
Ja, det tog längre tid än vad vi hade räknat med. Det är det här som är ganska kul. Vi har ju nog varit lite trötta idag, tror jag. Jag har ju varit i Stockholm och Rimbo och så vidare, så jag är väldigt trött i huvudet. Och du gissar att jag har haft massor också idag, och då blir det faktiskt väldigt svårt att få till med att fokusera i 30 sekunder.
Ja, absolut. Ibland så kan det bli väldigt dråpligt. och det blev ju, alltså det var länge sedan jag skrattade så mycket som jag gjorde idag. Men det kan nog bero på att man har varit lite halvtrött. Ja,
ja absolut. Jag kan skylla på det, sen kanske inte du kan. Men jag tror faktiskt att det som är ganska roligt också, för att vi är ganska spontana. Alltså vi har ju inte alltid... vi kör på uppstuds. Och då blir det så typ så här att... Ibland så säger man olika saker och så blir det så här, när ska jag säga någonting? Och så blir det så här, nej men fan, du sa inte så förut och då visste inte jag att du skulle
föra
över det till mig.
Vi får inte improvisera så mycket.
Nej, men det är det vi gör. Jag tror att det som också är en rolig grej. Men vad tänker du liksom, du sa ju förut att vi kanske ska kanske klippa ihop lite grann av det som egentligen blev ganska mycket bloopers.
Ja, vi har typ 40 minuters bloopers. Nej, inte riktigt. Men
man klipper ner det kanske.
Precis.
Men det kan ju bli lite kul att lägga ut lite sånt på Patreon till våra Patreon-medlemmar.
Absolut. Så att du som ännu inte är Patreon-kund, eller kund, Patreon-medlem på Oskar och Fredriks podcast på Patreon, så har du nu alla möjligheter att skaffa dig ett guldmedlemskap där, och så kommer vi lägga ut lite bloopers från våran inspelning för tidningen Nära.
Ja, jag får nog säga att jag är extremt tacksam för alla som har faktiskt börjat gå in på Patreon och bli guldmedlem. Det är faktiskt väldigt... väldigt många som har börjat göra det, och det är väldigt, väldigt tacksamt.
Ja,
eller
det är det.
Många, men det är ju, vi har ju varit så dåliga på det tidigare, så det känns som att folk vill göra det för att de vill bidra med att vi ska växa, och det känns faktiskt väldigt mycket i själ och i hjärta, tycker jag, att se det.
Det gör det verkligen. Och sen så sa ju du förut att du mötte ju en kille på stan eller någon kompis som sa det, att han inte får upp våra, när vi lägger ut nya avsnitt längre. Och för er som inte har tryckt på prenumerera-knappen ännu på podcasten sen vi bytte namn, så beror det på det. Så att in och tryck på följ eller prenumerera.
Och är det så att ni har följt tidigare, så kanske ni ska avfölja och följa igen då, så att ni får våra notiser att vi har släppt ett avsnitt också.
Exakt.
Så att tacksamt för er som är... medlemmar, och även tack för alla som verkligen väljer att lyssna, även om man inte väljer att bli medlem.
Absolut. Så att alla lyssningar är värda.
Ja.
Definitivt.
Jag tänker lite grann så här, att det här avsnittet kommer kanske vara lite annorlunda än de andra. Ett mystiskt och ett mystiskt som är lite mer kanske true crime-igt.
Ja, lite true crime åt det hållet. Ja. Men det är fortfarande det här mystiska över det.
Ja.
Ja, så att det kan bli lite spännande.
Det är spännande. Jag tycker att det finns så mycket spännande på våran planet allmänt, och det dyker upp allmänna mystik saker hela tiden som man inte har koll på.
Ja, det finns så mycket som helst där ute. Man känner det att man skulle vilja ha ännu mer koll på allt som händer.
Och grejen är typ såhär, oftast är det väl inte det såhär att man inte känner att man har koll på det, men det är bara att det blir så stora ämnen och det är så svårt att bryta ner det på en så kort stund. Inte, alltså, ibland tänker man typ såhär, hade man haft heltid med det här, då hade man ju självklart kunnat liksom sitta och liksom djupdyka i ett ämne i en vecka liksom.
Ja, man hade kunnat göra det på ett annat sätt då, ja. Absolut. Men sen jag tänker på emellanåt så snubblar, det är nästan som man snubblar över vissa ämnen och tänker, fan, det här var intressant, det måste vi ta upp och prata om. Men det finns ju så mycket saker som händer runt omkring som vi inte vet har hänt ens en gång. Så om du som lyssnare vet med dig något spännande och intressant ämne eller något fall av något slag, så tipsa oss gärna, för att vi får inte nog av mystiska och oförklarliga berättelser eller andra sådana här unika grejer som händer.
Nej. Men jag tänker lite grann, ska vi kanske prata lite om legenden? Eller, det kanske inte är en legend, det är det man inte vet ju. Den är fortfarande mystisk och den är fortfarande unsolved. Så att det är där de gröna barnen från Woolpit, The Green Children.
Woolpit. Ja, de gröna barnen, ja. Ja, men det är ju lite spännande.
Det är faktiskt väldigt spännande.
Ja.
Och grejen är typ att det här är ju någonting som händer runt 1200-talet eller 1100-talet. Och det handlar sig om två barn som kommer till en by.
Mm.
Och det är inte bara att de har egentligen mystiska liksom kläder som de inte kände igen, men de hade även en mystisk hudfärg. Och det var ju som sagt, de var ju gröna.
Ja, de var gröna.
Som Piggelin.
Ja, eller som Hulken.
Som Hulken, ja. Som Hulkens barn.
Ja.
Har vi tänkt på det? Och detta är ju då någonstans i England. Och det är ju då i Suffolk som Woolpit ligger i då.
Mm.
Och de här två barnen var ju en bror och en syster. Och förutom att de var gröna så var de ju ändå normala. De såg ju ändå ut som oss. Men det som var lite också annorlunda från oss var att de hade ett okänt tungmål.
Ja, de hade ett språk som ingen förstod egentligen.
Precis. Och då var det ju en som man som valde att ta in dem till sitt hem.
Mm.
Och just den här mannen, de vägrade ju äta den maten som den här mannen tillagade. Så att han började ta hem, om man hade på gården kanske, gröna bönor, sådana här bönskälkar. Och det åt de råa i månader liksom. Men med tiden så började de ju då ändra även kosten då, de här barnen. Och när de gjorde det så började även hudfärgen ändras. Men hennes bror då, han blev deprimerad och dog kort därefter.
Ja, han gjorde ju det, stackaren. Sen vet man ju inte om det berodde på att de bytte kosten eller vad det var som egentligen gjorde det. Han var väl i lite sämre skick när de hittade barnen också, om jag inte minns fel.
Ja, det kan nog stämma. Och det var ju lite det som var grejen, att man vet ju inte om varför han inte anpassade sig egentligen i den här nya miljön. Men det som är intressant med det här är ju att när hon flickan då börjar lära sig engelska, eller då som det är England, så började hon ju berätta historier om en plats som ingen kände igen ju. Och då börjar de här historierna om att de kanske inte var från våran planet, eller kom de från fairytale landet liksom där fena är, eller var det så att de kom från en helt annan dimension ju. Det är superintressant.
Ja, det går ju, det är ju lite delade meningar där. För att, så nämnde inte flickan också det, att när de gick ju vilse, det var ju det de gjorde. De var ute och gick, och så gick de vilse, och så hörde de ringklockor. Så att de följde de här ringklockorna, och en del tror ju att det var kyrkklockorna i stan som de följde efter, och att det var därför de hamnade där. Var det inte så?
Jo, det stämmer. Vad de säger, så de var ute och vad jag förstod det, och var med valla någon slags flockdjur som de hade på andra sidan. eller andra sidan den här grottan, och sen när de kom ur grottan så fick de typ så här, tyckte de att ljusskenet var så starkt av solen, och så hörde de här ringklockorna som de började gå efter då, och då kom ju de till den här mannen som tog in dem. Och det som är intressant är ju typ att det här är ju någonting som har redogörelse, alltså det har ju funnits olika redogörelser på den här historien. Och det är Ralph of Cougarhals vad han heter då, som har skrivit detta när han hade intervjuat mannen som tog in honom som tog in barnen då. Och för att säga namnet då, så att ni kanske vet, så heter han Sir Richard de Caen, heter han.
Sir Richard.
Sir Richard.
Ja.
Och det som var då är att det här har ju varit få redogörelser om de här barnen, men de är omnämnda i två olika eller tre olika böcker. Och det tycker jag bara, det är ju lite strange.
Ja, det är lite uppseendeväckande också. Jag menar, när var det 1100-talet? Alltså det vandrar in två barn i en stad och så är de helt gröna.
Ja.
Bara en sån sak. Det tror sjuttsingen att man på den tiden tänker att, vad är det här? Kommer det här från den här jorden ens en gång?
Precis.
Från den här dimensionen?
Det är ju det. Och grejen är typ så här att många kanske tycker att det här kanske är en sån här fantasifylld möte som var typ när man träffade typ så här invånare från andra platser. Mm. Typ så här att man typ så här använder det som en grej för att det kanske är lite så här, man är lite för dum, man dummer lätt eller så här. Men jag tror ju någonstans att det kan ju vara så att barnen kanske hade haft en jävligt dålig kost, för det finns ju tydligen en sjukdom. Om du har väldigt dålig kost egentligen så kan du ju också tydligen bli lite grönare i hyn. Vi vet inte hur gröna de är. De kanske inte var så här knallgröna som jag ser dem i mitt huvud. De kanske hade bara en liten nyans. Jag har ju sett folk som ser ut som att de är olivgröna liksom.
Ja, eller hur? Och jag menar, då fanns väl inte kameran heller direkt. Nej. Så att det finns ju bara målade bilder efter dem. Och på alla de bilderna som vi har sett på så har de ju haft olika nyanser utav grönt.
Precis.
Så att man vet ju inte hur gröna de faktiskt var.
Nej.
Och det är lite som vi satt och skojade om innan här, var att ja, de har käkat för mycket koppar liksom.
Ja, men man vet ju inte.
Nej.
Och, men jag tycker det är intressant, och det är ju det som är, det här är ju bara en av sådana tusentals historier som säkert finns i böcker egentligen. Jag menar, det var lite grann som det som vi la ut på Instagram egentligen, som jag la ut när vi pratade lite grann om Bibeln där, som det såg grejer i Bibeln som blir så här, ja, det var ju knepigt. Mm. Det finns säkert jättemycket sådana här historier som de här barnen i Woolpit. Det kanske finns i andra böcker i historien som har nämnt sådana här grejer tidigare.
Ja, det vore ju inte helt orimligt om det skulle vara så.
Jag hade inte velat ha några gröna barn.
Jag hade inte velat ha några gröna barn. Nej.
Men vad tror du då? Tror du det här är kanske någonting som är på riktigt? Eller tror du att det är mer liksom en skröna, en urban legend från typ 1100-talet?
Men alltså det känns ju lite som, alltså den här då Sir, och sen var det någon annan. Det var ju ändå män som var välrenommerade, om man kan säga så. Så att det känns ju inte som att det är någon, alltså inte för att racka ner, men det var ju inte någon av lägre börd, om man säger så, på den tiden. Nej. Som gjorde det här för att få uppmärksamhet på något vis eller för sin egen vinningsskull.
Nej, sen fanns det ju då, det finns ju en man då som heter Francis Goodwin då. Han var the man in the moon, eller moon kanske heter. Och han hade ju då återupptäckte liksom den här historien 1800-talet då, där han hade funnit att de här barnen var omnämnda i något, och hade han ju omnämnt det igen då. Och han var ju en författare då. Och det han var ju en engelsk historiker och science fiction författare. Så man vet ju inte om han kanske spär på historien lite grann då. Folk på något sätt. Kanske om man säger fiction, ja. Så kanske han ville få dem att låta att de var gröna. Men kanske inte ens var så, jag vet inte.
Nej, och det är ju det som är med de här folkberättelsen, om man ska kalla det för. Det vet man ju själv när man har gjort den här viskningsleken eller man ska föra en berättelse vidare, att det kan bli något helt annat och man spär på lite grann, och ju fler led som berättelsen går i, desto mer fantastisk blir den.
Ja, och grejen är typ att de säger ju också att i den här historien så är det så att den ändras varje gång den berättas också lite grann. Så att vi vet ju inte hur mycket av det här som verkligen kanske stämmer överens med att de kanske inte var borta, de kanske aldrig existerar eller, ja, men det är ändå mystiskt och det är fortfarande en rolig grej tycker jag där.
Ja, det är det. Så att om det är någon där ute som känner igen det här, det kanske är någon som har två gröna barn.
Alltså hemma. Kanske mystiken försvinner helt nu. Ja, så precis. Har du tagit bild på dem och tagga oss.
Exakt. Nej då. Men för det är ju lite intressant också, du sa det fanns ju en sjukdom, nu kommer jag inte ihåg vad den hette.
Nej, jag vet inte vad
den
heter.
Men där huden ändrar färgton.
Och så, efter humör.
Ja, efter humör. Och det är en sån här, vad heter de här humörringarna som fanns när man var liten? Ja. Om de var varma eller kalla.
Jag har ett humörbarn.
Det är ett humörbarn, ja. Precis, nu är han grön av avund. Ja, nej, det är spännande. Verkligen.
Ja. Ja. Men du gjorde ju så. Vi hann ju på lite true crime idag. Vi är ju som vi är. Och då sa du, det här blir skitbra. Jag har hittat något superspännande. Och så kom vi fram till att, fan, det var nog ett av våra true crime-grejer som vi faktiskt har spelat in väldigt lite av. Men vi har gjort det en gång tidigare, sa vi, när vi pratade om han G.B. Cooper som hade hoppat från ett plan. Så det här är ju också en superintressant grej. Och det kanske är någonting som ni vill att vi ska fortsätta göra i framtiden och prata lite unika true crimes-fall.
Absolut. Kanske. Så att, nej, för jag ramlade över en video som jag kikade på, och överskriften på den var den mest mystiska kvinnan som levt. Mm. Och då vaknar man ju till, alltså det här är ju superspännande.
Allting som är typ så här, när man blir så här den mest mystiska bla bla, det blir så här, det här måste
jag på. Ja, precis. Så att jag kör väl lite om det då.
Självklart.
Mm. Då befinner vi oss i Isdalen i Norge. Året är 1970 och det är den 29 november. Berättelserna går isär lite, men enligt en av källorna så är det en 12-årig flicka som är ute med sina föräldrar. De är på tur uppe på berget och de går på ett svårt bränd kropp mitt ute ingenstans. Och armarna ligger utsträckta ungefär som att den här kvinnan försöker skydda sig. Den var väldigt svårt bränd kroppen och den såg knappt mänsklig ut. Polisen tillkallades och man startade en utredning. Det fanns ju massor med bevis runt omkring kroppen. Bland annat så låg det ett paraply, det låg två PET-flaskor, det låg en handväska, örhängen, tändstickor, ett par nya stövlar, en klocka och lite strumpbyxor. Och de här grejerna var strategiskt utlagda runt kroppen. Man började lite så här att, är det här en offerplats? För det såg så arrangerat ut. Men man hittade dock inga utav de här sakerna som låg där hade någon tillhörighet. Alltså det fanns ingenting som kunde hjälpa till att identifiera kvinnan. Det som däremot var väldigt märkligt, det var det också att på de kläderna som inte hade brunnit upp och de som låg runt omkring där, så hade man klippt bort alla labels. Alla lappar i kläderna var bortklippta, precis som att man försökte dölja någonting. Det man hittade där dock, det var, man såg på hennes fingrar och de var inte så svårt brända så att man kunde ta fingeravtryck på henne. Och det här skulle visa sig vara väldigt avgörande för hur utredningen fortskrider sig sen.
Men kan jag göra bara ett tillägg där?
Ja, gör det.
För jag tror det som är också viktigt att poängtera, det kanske kommer i sig, men det är ju att hon var ju väldigt bränd just i ansiktet. Ju.
Mm.
Så att ansiktet var ju egentligen superbränt och att hon hade ju då tydligen varit nästan levande när hon tydligen brändes.
Ja, det kunde hon ju ha varit. Man vet ju inte det riktigt ännu i alla fall.
Nej, för det, jag såg bara jag skickade till mig, så såg jag typ så här att de hade väl skickat typ så här forensic, och då hade de sagt typ att hon ja, det får du komma till själv. Men då hade det varit i alla fall att hon var väldigt bränd i ansiktet i alla fall.
Ja, precis. Och sen så, för hon var ju så svårt bränd så att man var ju nästan lite osäker på om det var mänskligt. Oj. Kroppen var väldigt späd och tunn. Inte speciellt lång. Jag tror den var 1,64 lång, något sånt där. Så att man var lite så där om vad är det här någonting, för någonting egentligen. Men utredningen går vidare och det får ett fallnummer, 134-70. Och det var det man kallade kvinnan internt en stund. Sen så i senare tid nu så har det blivit mer känt som Isdalskvinnan. Det är det går under. Men den första obduktionen, vi är inne på det, den gav egentligen ingenting. Man gör ju en inledande obduktion och kollar, men den gav inte så mycket. Sen kommer den första riktiga ledtråden. Och det är, man hittar två stycken resväskor på stationen i Bergen. Bergen är ju en stad i Norge också, så det var inte en station i Bergen. Utan det var på tågstationen i Bergen. Och bland de tillhörigheterna så hittade man flera uppsättningar kläder. Man hittade fyra olika valutor. Man hittade peruker. Det fanns kartor. Och sen så hittade man ett fingeravtryck på ett par glasögon som låg där. Och då kunde man koppla kroppen till glasögonen. Så man visste det att hon vid något tillfälle hade åkt tåg. Och hon hade flera peruker med sig. Och det som var i väskan fanns ju där också för att på något vis vilseleda. Så man vet ju inte riktigt ännu då, var det här ett ritualmord? Eller vad är det som har hänt egentligen? Ja, eller hur? Men däremot fanns det ytterligare en grej i väskan som man hittade. Och det var en påse. Och den påsen kom från en skoaffär. Och man åkte till den här skoaffären. Och den här affärsinnehavaren, han kom ihåg de här kängorna eller stövlarna som han hade sålt. Och det var några veckor tidigare. Och det var en ung, snygg, fräsch kvinna som hade pratat engelska. Som hade kommit in och köpt ett par sådana stövlar. Grejen med engelskan var att det var på en fake-dialekt. Det lät mystiskt.
Det är lite svängengelska.
Ja, kanske.
Hello, how are you?
Ja, hello. I'm from Sweden. Do you know where we are någonstans?
Ja, precis.
Eller hur? Och när man väl hittade den här skolådan, höll jag på att säga, men skoaffären, så gick man även ut i hotellerna runt om i staden. Och på ett av hotellen så kände de igen sin...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Elementet på kvinnan som de har fått utav han skomakaren. Förr i tiden, det var 70-talet. När man som utlänning skulle bo på hotell i Norge så var man tvungen att registrera sig i ett speciellt formulär. Där man skulle skriva namn och vart man kom ifrån. Och nu fick ju utredningen en rejäl skjuts framåt. Man visste vem det var. Kvinnan hette Fernella Lorch. och hon kom från Belgien. Så att man kontaktar ju den, vad heter det, belgiska, inte regeringen, ambassaden. Ja, ambassaden eller myndigheterna i Belgien. Och så sa de det att vi har hittat en kvinna här, hon, som inte riktigt vet vem det är. Kan det vara Fenella Lodge? Och svaret de fick tillbaka var att det finns ingen Fenella Lodge i Belgien. Tillbaka på ruta ett igen. Mm. Ja, hopplöst.
Nej, det är klart, hon ska aldrig använda sitt riktiga namn, den här mystiska kvinnan.
Nej, eller hur? Och man blir ju nyfiken på vad...
Vad håller hon på med? Liksom?
Ja,
vad är med hon,
liksom? Massa peruker, ja, och smink.
Jag tycker
och...
det är superspännande, för grejen är typ att jag har ju sett... Det är ju ungefär så här långt jag har sett på det avsnittet som du länkat till mig. Så jag vet ju inte ens vad som kommer hända här. Så nu sitter jag och tar med på helt spännande.
Ja, vad härligt. Ja, jag tycker det är spännande att berätta det också. Ja. Nu har man ju hittat henne, tror man. Man har ett signalement på henne. Man har hennes handskrift så att man kan göra sån här, vad heter det när man kör, ja, handskrift?
Man tar in experter för att liksom, ja, för att se liksom handstil typ.
Handstilsexperter, ja, precis. Och man drar igång en massiv sökinsats i Norge. Och man kommer fram till att hon har bott på 9 olika hotell. På hotellen hon har bott där. Så hon har uppträtt som, ja, hon har varit som en jetset-kvinna med stil, välklädd, sofistikerad. Hon har setts med officerare, hon har setts med typ banktjänstemän eller högt uppsatta män. När man också går vidare och i och med att hon pratade utrikiska, hon pratade engelska bland annat då. Så gick man även ut med en eftersökning utomlands. Och då kom man så långt som till Paris och Rom till och med. Där hon också bott på hotell. Och grejen när hon bodde på hotellen så var hon uppträdde lite märkligt. För hon kunde byta hotellrum både 2-3 gånger. Sådär bara.
Jävla krävande kvinna.
Ja, eller hur? Nej, men det är lite för högljutt i det här rummet kanske. Någon sån där. Men nej, för de har aldrig fått någon riktig förklaring till varför hon skulle byta hotellrum. Och sen grejen var att hon betalade alltid med kontanter. Oavsett om det var ett lägre eller högre belopp. Hon hade alltid massor med kontanter på sig.
Men på den tiden så får man ju också kanske tillägga att det var gärna check eller kontanter. För jag tror inte det fanns kreditkort på 70-talet då.
Nej.
Så det var nog check eller... kontant som gällde då.
Precis. Ja.
Swishade.
En annan tänker så, ja, det är ju jättekonstigt med kontanter. Ja. Men nu är det. Men ja, då var det väl lite vanligare kanske. Men just en kvinna i den tiden, på 70-talet.
Hade inga pengar.
Nej. Hon var i och för sig sofistikerad och, ja, och välklädd och sådär. Så att, men det var ju någonting som förbryllade utredningen. Det här var i november. I december så kommer den utökade obduktionsrapporten. Och där visade sig att hon faktiskt fortfarande var vid liv. När hon brändes. Och vet du vad man hittar mer?
Låt mig gissa.
Mm.
Nej, låt mig inte gissa för jag vet.
Man hittade 50 sömntabletter i magen på henne. Nu växer ju frågan. Har hon tagit de här 50 sömntabletterna? Och tänt eld på sig själv. Alltså vilken...
Men det låter ju inte troligt. För tänker jag. Jag tänker typ så här. Varför, om man tar 50 sömntabletter så bör man ju liksom dö. Eller hur?
Ja.
Utan att bränna sig. Bränna sig är ju oftast kanske då också ett tecken på att man liksom vill åstadkomma någon slags liksom protest ju.
Eller hur? Det är ju ofta politiskt förknippat. Och sen så gör man det... gärna utanför ett stadshus, ja, eller någonstans
där det, liksom.
Ja, där det får mycket uppmärksamhet, ja, eller hur? Verkligen. Detta ledde, den här sista auditionsrapporten ledde ju till att man la ner utredningen redan 1971. Då stängde man den och så sa man att det var självmord. Mm. Men
ja, vad gör det?
Ja, för det är alltså...
Det är jättekonstigt att man gör det.
Ja.
Är du med? Det betyder typ att polisen i Norge är som norsk skämt liksom.
Polisen i Norge är ett norskt skämt. Ja, men, det kanske vi får äta upp sen.
Strategiskt utlagda liksom, ser ut som typ så här, massa grejer. Hon verkar ju supermystisk kvinna som bor på massa olika ställen. Hon har typ 50 sömntabletter och uppbränd. Det låter ju liksom som någon, att hon typ jobbar för någon som de vill verkligen dölja liksom.
Ja, för mig låter det lite grann som en spion, ja. Och det är ju så att det är ju en av de här tankarna som man har. Att var hon spion och tog sitt eget liv. Hon kanske hade bränt sin undercover. Men samtidigt så var det en före detta KGB-agent. Han har kikat på det här ur ett spionöga eller vad man kallar det för. Och alla de här grejerna som hon har gjort, klipp bort labels, och hon hade man hittade någon sån här, vad heter det, hudkräm på recept där man pillat bort recept eller den här fliken.
Ett mystiskt papper med massa typ datum och så, siffror.
Ja, det stämmer. Det glömde jag ta upp det. Det var en av de grejerna man hittade, en av de där resväskorna. Där hittade man ett ark, massa konstiga meddelanden. Det kom fram senare att det var slarvigt skrivet datum för alla hotellen hon hade bott på. Ja, så att det var inte så märkligt som man kunde tro att det var. Men det var kryptiskt och slarvigt skrivet. Så man trodde att, för de skickade iväg det till en sån här, vad heter det, kodknäckare. Och han knäckte ju det ungefär samtidigt som man fick upp den här vittnes att hon hade varit på ett hotell.
Okay.
Och då pusslar man ihop det väldigt enkelt sen. Men den här KGB-agenten, han har lagt ner massa timmar och sa det att allt det hon gjorde, det här med att byta hotellrum, byta identitet på de olika hotellen även i samma stad, så opererar inte en spion. De vet bättre än så. Man byter inte identitet från ett hotellrum till ett annat när man är i samma stad. Det är massa sådana här grejer som pekar på att ja, kanske inte spionen då. Men samtidigt så var ju kalla kriget och norrmännen, de höll ju på att forska på ett nytt vapen. Jag tror det var en raket som kallades för The Penguin. Och ryssarna var ju intresserade av det här då. Så att det är väl där av den här spionteorin kommer in.
Men den känns inte trolig då, eftersom hon bytte identitet och så?
Nej, den här KGB, före detta KGB-agenten som hade jobbat mycket undercover, han tyckte att det här känns lite basic. Det är så man gör i filmer liksom. Det funkar inte så i verkligheten. Du kan inte behålla din undercover om du ska hålla på det viset.
Men vet man när den här KGB-agenten gjorde den här liksom forskningen i det här, och det var så kallat kollat igenom det här? Var det någon dåtid eller nutid?
Nej, det är på 2000-talet.
2000-talet?
Ah, jajamensan.
Var det 70-talet?
Jo, hon, man hittade henne 1970 i november.
Ja.
Och det här var efter, för att man fick in en ny vittnesuppgift 2005. Då var det en norrman såklart då, som menar att han hade mött den här kvinnan. Och då var hon på väg upp i bergen och hon hade stannat till för att eventuellt berätta någonting. Men sen så kom det två män som jagade henne och då hade hon försvunnit snabbt som 17 upp i bergen. Så sent som 2005 var detta. Sen så, vad har vi mer? Jo, sen går det ju flera teorier om att hon kanske var en konsttjuv som åkte rum. Hon har varit i Paris, i Rom. Och så jobbar hon sig genom Norge. Eller att hon allmänt var kriminell. Man vet ju inte riktigt det. Men
alla de här högt uppsatta män, tänker jag.
Ja, där finns ytterligare en teori om att hon var en lite schysstare eskortflicka.
Mm.
Ja, och att det där, var därför hon hade så mycket kontanter på sig hela tiden. Och de här perukerna och hela den här biten var för att plisa de här männen som hon träffade i deras fantasier, kanske då, att de ville träffa olika typer av kvinnor.
Ja.
Och hon var ju tydligen väldigt vacker, hon var sofistikerad, hon såg bra ut.
Sport, typ, kanske.
Ja, exakt. Det är en av ytterligare en teori man har. Sen så 2016 så öppnar man utredningen igen. Hej, nu är det spännande.
Det var ju bara ett år sedan.
Ja, ja, det är inte jättelänge sedan.
6-7 år sedan.
Därför att, och då tittar man på munnen. Och jag vet inte om de hade missat det i 1970, men hon hade 14 lagningar i tänderna. Det är ganska mycket. Men sen hade hon även guldlagningar. Och jag tror det var en eller två tänder som var helt i guld.
Oh shit, hon måste ha varit en rysk gangster.
En rysk gangster. Eller spion då, ja, ja, precis. Så att man började ta upp sökandet igen. Så man kontaktade x antal olika tandläkare. För det är ju ganska ovanligt kanske att man har guldlagningar, hela guldtänder och så många lagningar i munnen. Nu vet inte jag vad som är normalt, hur många lagningar man har på sina tänder. Det, nej, det beror väl på.
16 låter kanske mycket om man tänker på typ att hon var ganska ung ålder.
Ja, hon var ju, vad var hon, 30? Man trodde väl att hon var i 30-årsåldern. Det man har fått reda på efter det här 2016 då, det var att hon faktiskt var född i Tyskland på 30-talet. Någonstans där, så, och det här var ju 70, sa vi, va?
Ja.
Mm, så då var hon ju, ja, någonstans 35-årsåldern kanske. Idag så finns det, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det finns ett DNA-register som hjälper till att
hitta liksom dina släktingar. Ja.
Exakt. Uh-huh. Och där har man nu, det är därför man har öppnat fallet. Så att nu den här organisationen som håller på med de här DNA-sökningarna, de håller på och hjälper till nu. Så att fallet är fortfarande öppet.
Så man vet fortfarande inte vem kvinnan var och vad hon höll på med?
Nej.
Åh fan, det var lite tråkigt.
Visst är det mystiskt.
Ja, men samtidigt så är det typ så här, alltså jag, i min värld så blir det så här, det låter ju lite grann som det skulle kunna vara så enkelt som om hon var en skortflicka och hon kanske liksom, hon kanske utpressar de här männen liksom, det vet man ju inte.
Nej,
och
men
så kanske någon av de här männen bara, shit, jag måste verkligen typ get rid of her.
Ja, men, typ, men samtidigt så okej då. Ja, men vi tänker det. Vi ska göra oss av med henne. Vi tar en tur upp i bergen. Vi är helt ensamma. Det finns ingen någonstans. Varför gräver man inte ner kroppen då? Mm. Och tvingar man i någon 50 sömntabletter och sen tänder eld på den?
Ja, men det är ju inte lite grej. Jag är typ så här, om hon har 50 sömntabletter så kan de inte ha promenerat upp för berget.
Nej.
För det, tar du två sömntabletter så blir det liksom så här, ska det vara så här och så.
Jo, men säg, liksom. Jo, men säg då. Nej, men han har en fantasy nu då av att
så trycker i sig 50 tabletter.
Nej, att han vill träffa henne uppe i bergen. Ja. Det är ju lite mysigt kanske att träffa sin käraste uppe, ja, i bergen. Och så när man väl är uppe i bergen så får man för sig, nej, jag ska göra mig av med henne. Hon är farlig för mitt rykte. Då trycker du i 50 sömntabletter i henne.
Nej, det går ju inte.
Nej.
Särskilt om du inte har någon yttre våld vet man ju kanske inte på grund av brännskadan. Men det känns ju ändå kanske inte som att man hade. Ja, det här är mystiskt. Alltså, man, ja, svårt, för 50 stycken. Det kan ju ha varit 2, 3, 4, 5. Du vet.
Ja, för är det, 50, för liksom, är det någon kartor, liksom. Är det någon som har velat bli av med henne så är det ju ett ganska svårt sätt att ha ihjäl någon och tvinga i den sömntabletter och sen. När man är på ett sånt ställe så tänker jag att som brottsling gräver man inte ner då eller försöker gömma på något sätt.
Men då måste det ju betyda också typ att allting de hittade egentligen hade inte heller några andra fingeravtryck överhuvudtaget då som låg utspritt hos henne då. Så nej. Någon har ju på sig handsken när han har gjort det.
Ja, man hittade ett fingeravtryck. Ja, nej, man hittar inga fingeravtryck, nej, överhuvudtaget,
nej,
där uppe.
Nej, precis.
Men det är klart, nu vet vi inte hur brända och sargade de här grejerna var. Men kängorna som hittades där, de var ju, det kunde man ju se att de var ganska nya.
Mm. Ja, frågan är typ så här, om det här hade hänt i dagens läge. Hade det varit lika svårt att knäcka den, tror jag. Och sen tänker jag typ så här, det här med guldtänder. Tänker jag ganska intressant. Min mormor hade ju en hel guldtand. Nu är det ju inte min mormor som är där. Men jag tänkte på mormor nu är det guldtänder. Och tänkte jag så här, det är så sjukt ändå att man hade förr i tiden så hade man guldtand alltså.
Ja, jo, men jag har för mig att min morfar, att han hade några guldlagningar, ja, också.
Men är inte det sjukt då? Man hade guldlagningar.
Men du, man, det var jättevanligt med tandguld förr.
Ja.
Var det inte så också i det är ju hemskt, men nej, men det här med koncentrationslägren och det, plockar de inte massa tandguld från de från koncentrationslägren?
Garanterat.
Så att det kanske inte är så ovanligt egentligen.
Men är det bara platering eller är det liksom hela tanden i guld? Var det typ en helt guldtand som
ja, enligt det som jag läste och fick till mig så var det var en tand som var helt i guld och sen var det några guldlagningar också. Det
måste varit jävligt mycket billigare förr i tiden alltså, med guld. Man bara typ såhär, men det, alltså, idag är ju kostar 1 gram 300 spänn då.
Mm.
Eller om inte 1 gram 300 spänn, grammet tror jag.
Ja, det är dyrt.
Ja, om inte mer. Det är helt sjukt ändå. Då ska vi laga tänder i guld liksom.
Ja.
Kristalltänder det var lite coolt ändå.
Kristalltänder?
Nej, det är sådana här Orreforskristall.
Ja, och så har man en blå LED också i kristallen. Så lyser det fint.
Nej, men nej, intressant. Jag vet inte vad den här kvinnan kan vara. Men någonting höll hon på med. Någonting som förmodligen inte var så rumserent.
Nej, antingen det eller så kanske hon faktiskt var spionen då. Ja.
Men jag tänkte så, han som gjorde den här spiongrejen, den här KBG-grejen, han sa du kanske hade gjort det här på 20-talet, och då snackar du 2020-talet då, eller?
Ja, det var efter 2005.
Ja, så tänker jag typ så här, hur han hade lärt sig kanske inte var samma sak som hon hade lärt sig ifrån liksom sitt land. Hur
nej, men jag tänker att han var ju inte avdankad, men han var tidigare KGB. Ja. Var han 60 bast då, ja, så har han väl en jäkla massa erfarenhet av hur den ryska spionmaskineriet funkar.
Samtidigt så är det kanske just det som är grejen också. Typ han, typ så här, det lurar ju till med honom liksom.
Ja, eller så går han med ut och säger det för att vilseleda ännu mer, för att de ryska spionerna gör så, de klipper bort sina lablar i nacken. Så, jag menar, så om ni möter någon där ute och de har klippt bort sina lappar i kläderna,
men hade de gjort det även på kläderna som låg som de hade hittat i resväskorna?
Jajamän.
Men då låter det ännu mer mystiskt. För då låter det inte som att, för jag menar, okej, om de kläderna som är utspridda runt henne inte hade haft det. Men jag menar, om kläderna som ligger liksom
i resväskorna på centralen.
Jajamän. Så måste det ju vara ett planerat. Så antingen har den personen gått tillbaka och klippt allting på något mystiskt sätt, eller gjort detta innan. Och det låter inte heller rimligt. Om man ska bli av med henne.
Och då tänker man, varför den här kvinnan gjort sig av med alla etiketter på alla kläder och allting. Och det finns ju en teori också som där man tänker att hon kanske hade någon psykisk sjukdom, eller att hon var schizofren eller något i den stilen.
Jag bara tyckte det var kul. Och...
Ja, men samtidigt, jag menar, hade hon varit så psykiskt. Alltså, psykisk ohälsa går ju inte att se i för sig, men hon har ju varit på över 9 olika hotell i Norge, och okej, hon hade varit lite halvknepig, bytt rum och lite sånt där, men annars så upplevdes hon ju som väldigt sofistikerad och proper.
Men hon måste ju ha pengar för att bo överallt också, det jag menar, hon måste ju få pengar från någon.
Ja.
Det är inte så typ så här att du bara typ inte går till ett vanligt jobb och bara kan bo överallt.
Nej. Så att då är ju de teorierna som eskortflicka eller spion kanske som ligger närmast i hans.
Ja, egentligen, för där kan vi få med pengarna antingen från liksom staten då, från spion då, eller då
hon har ett eget spionkonto.
Ja, det är mystiskt, det är kul. Det här kan ju vara någonting, om det är så nu att ni tycker att det här med ett sån här lite true crime avsnitt skulle kunna få dyka upp i podden emellanåt, så får ni jättegärna kommentera, och vi är så tacksamma när folk integrerar så att vi vet att vi gör rätt. Annars får vi göra om och göra rätt. Men det är alltid kul när man får feedback och skriver, eller bara tankar eller funderingar, eller det är ju samtidigt som när vi lägger upp bilder på Instagram, typ att jag vet inte om algoritmen ibland har, när vi har bytt namn, men då får man jättegärna gå in och leta efter Oskar och Fredrik ibland och se vad vi gör och stötta oss genom att ge oss ett litet hjärta bara.
Absolut. Och sen som vi sa i början, vi kommer lägga ut lite bloopers på Patreon under veckan om vi har tur, annars senast nästa vecka. Där man får se hur det kan gå till när vi spelar in något som vi inte är vana vid. Man får kanske inte tro att det tar lika lång tid att spela in ett poddavsnitt, för då hade vi inte varit färdiga med något avsnitt. Precis.
Och det som vi pratar om då, det är då att vi kommer vara på den andliga kryssningen ju. den 16 och 17 oktober som går över till Finland tillsammans med tidningen Nära ju.
Exakt.
Och där kör vi en livepodd 20.05.
Ja, på söndagskvällen. Och sen så har ni möjlighet att hänga med oss i våra monter. Och har ni någon trevlig eller mystisk eller ovanlig historia så får ni jättegärna dela den med oss. För då har ni möjlighet kanske att få vara med i ett poddavsnitt.
Mm. Mm. Det är lite kul där tycker jag. Det var ju lite grann när vi var i alternativa mässan i Göteborg. Då blev det ändå lite kul med lite personer som man bara, oj det här var intressant.
Ja, vi mötte ju på flera väldigt intressanta personer där som hade både roliga och intressanta och mystiska saker att dela. Så att det kan hända att det blir en bäst av lyssnarberättelser tidningen Näras andliga kryss.
Ja, vi kanske inte kommer därifrån än. Det kanske är så många som har mycket att berätta liksom.
Vi kanske försvinner.
Nej, vad fan, jävla Bermuda-triangeln. Fan, vi är rädd nu. Men jättekul och som sagt, kommentera gärna om ni tycker det här är något vi ska fortsätta med. Och vill ni bli guldmedlemmar för att se just våra bloopers så är ni välkomna. Så att
klicka in er på Patreon, sök efter Oskar och Fredrik och teckna ett guldmedlemskap där.
Ja. Och tjing tjing.
Tjing tjing. Till nästa gång.
Till nästa gång.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.